Då så, då ska ni vara hjärtligt välkomna till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelen.
Och jag heter Fredrik Heghammar.
Ja, men vad trevligt.
Vad ska vi prata om idag för något kul?
Det ska jag tala om för dig. Vi ska prata om lite grann gitarrmarknaden och den apokalypsen som råder nu på begagnat marken bland annat.
Ja, helt bananas helt enkelt.
Ja, faktiskt. Och sen så Fölster berättar om sin nya Rickenbacker 12. Det ska bli intressant att höra. Och sen har vi då lite coola strängar från Pyramid.
Jajamän.
Så häng med.
Ja.
Ja.
Bananas. Vad har vi fått det här ifrån då? Jo, men man kan säga att varit inspirerad av lite YouTube-filmer som jag sett som handlar om det här med begagnat marknaden.
Mm.
Men det som också är så fint är att du har ju insikt som handlare
ja. I
det. Så att det tycker jag blir extra spännande att få liksom straight from the horse's mouth, så att säga.
Ja.
I viss del. men nej, men jag tror att alla har märkt lite grann att det råder ett visst kaos på begagnat marknaden.
Mm.
Och det här är ju i kölvattnet av pandemin.
Ja, nej, men pandemin var ju väldigt, väldigt speciell av många skäl. Dels så gjorde ju det att det var svårare att få tag i material, att tillverka saker var svårare på grund av hela den här liksom, supply chainen som ändrades. Och dels så blev saker och ting dyrare. Tack vare det bland annat då.
Ja.
Och inflationen drogs igång av det här också. Och på det så var det här, åtminstone i västvärlden, åtminstone i Västeuropa, vet jag att vi sitter hemma då. Jag bänkade hemma, fast många av oss hade då väldigt, alltså i princip full lön, eller åtminstone en stor del av sin lön intakt, fast man inte hade någonting att göra egentligen. Och det skapade ju då ett extremt stort efterfrågan. Alltså alla vi som satt hemma då.
Det var många som passade på att ta tag i sin dröm att börja spela, och många som hade spelat innan som tänkte,
men precis,
nu dags liksom.
Ja, men precis. Det här med att jag nu har tid att sätta mig ner och köpa en gitarr och sen öva gitarr eller bygga en hemmastudio eller allting sånt. Så att jag menar, när turistnäringen och hotellnäringen höll på att gå under så blommade ju musikhandeln faktiskt under den här perioden.
Verkligen.
Och så det skapade ju då liksom massvis med människor som köpte väldigt mycket saker under en period som kanske i normala fall inte hade gjort det kanske. Eller inte på det sättet.
Ja, men absolut. Och de här videorna som vi har tittat på, som vi har fått inspiration till det här avsnittet från, de är också amerikanska. Och där var det en annan grej också som vi i Sverige inte hade. Det var att de gav ju, alla amerikaner fick $1,000.
Mm.
Och det som hände då är att, som de säger i videon, ger man en gitarrist $1,000, då blir det en ny gitarr.
Ja, ja, precis. Ja.
Så att liksom, det är ett visst segment det här också. Och det är någonting som man ser också, att det handlar inte så mycket om det billigaste.
Nej.
Och det handlar inte om vintage.
Mm.
Även om det är ett avsnitt i sig.
Mm. Mm.
Men det är mellansegmentet.
Ja.
Som framförallt då tillverkare som Fender då, som verkligen bara pumpade ut gitarrer under den här perioden.
Mm.
Och även Gretsch, men det är ju Fender ju.
Mm.
Det ska vi titta på. Gibson klarade ju inte av att leverera.
Inte på samma sätt, men de tryckte nog ändå ut ganska mycket.
Det gjorde de absolut, ja. men de har ju fortfarande backorders, ja. Fortfarande från pandemitiden. Vilket vi gör att det finns inte lika mycket, det är inte lika översvämmat med Gibsons på begagnat marknaden. Men vad är det då vi ser? Vad är det som händer?
Nej, men alltså, det är fler saker vi ser, tycker jag. Liksom att dels att alltså, det genomgående i hela den här diskussionen är ju det här klassiska tillgång och efterfrågan. Hur tillgång respektive efterfrågan styr priser och styr marknader och sånt. Och då under pandemin fanns det en större efterfrågan än tillgång. Vilket innebär att köpte du någonting, låt säga hitta en begagnad gura, så kunde du under pandemin i princip sälja den guran för samma pengar du köpte den för.
Ja, nästan mer i vissa fall.
Ja, därför att det fanns inte att få tag i annars. Alltså alla grejer, som alla nya prylar och allt begagnat, det sögs ju upp i den här efterfrågan som fanns. Så att under några år där så vande man sig vid att kunna köpa någonting, sälja för samma pris, köpa för, du vet, att man kunde bara göra roliga saker och sen så snurrar hela konsumtionsgrejen.
Precis, exakt. Uh-huh.
Så det är en sak som har ändrats nu då. Och sen så i utkant på pandemin och efter pandemin, det som hände då var ju att då tog inflationen fart, räntorna gick upp och helt plötsligt så började folk jobba igen. Så det var ju många grejer som gjorde att helt plötsligt sitter folk hemma och kanske inte hade tid att spela gitarr på samma sätt, eller det här var en dröm som aldrig blev riktigt verklighet, och så sitter man där med instrument, och ganska många instrument finns.
Ja, och nu har det gått snart 2 år då sen, ja. 1,5-2 år sedan pandemin inom citationstecken är över.
Ja.
Och nu ska de där iväg. Nu ska man inte ha kvar dem.
Nej. Och det som händer, och då är återigen tillgång efterfrågan. Helt plötsligt finns det en väldigt massa mer tillgång på instrument än efterfrågan just. Det är fler som vill sälja än som vill köpa, medan under pandemin var det helt tvärtom så att säga.
Precis. Mm. Och sen har det väl seglat upp också en annan aktör i det här. Det är kanske... hur ska jag säga det här? Ja, men låt säga att de som inte har hållit på att köpa och sälja instrument begagnade, som de flesta som spelar gitarr ändå håller på med. Vi är sökande, som man heter.
Ja, ja.
Mm. Det har kommit in en ny aktör där då, målgruppen. Det vill säga de som köpte gitarr under pandemin, som inte är familjär med våran kultur.
Nej, precis, ja, exakt.
Och de människorna som har gett sig in i det här, de liksom känner inte till de här oskrivna reglerna om hur man köper och säljer.
Mm.
Och har då också stirrat sig väldigt blinda på reverb-priser.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, mm.
Och dessutom så är det några av de här aktörerna har, eller människorna har också pengar. Alltså, de lever ett bra liv, sätter ut sina grejer på reverb för överpriser och bara väntar ut.
Ja.
Och det är ju ett lite nytt fenomen.
Ja,
på sätt och vis.
Ja, men exakt. Och jag menar... Om man går tillbaka till det du sa först, att det är väldigt många som kanske inte är inne i det här vardagliga köpa och sälja gitarr, eller som är, om man säger, exakt som du säger, den typen av gitarrist som i vanliga fall är i det här, utan det var väldigt många som, men jag ska ta upp det här, som kanske inte har spelat gitarr på 30 år, eller som aldrig har spelat gitarr men som helt plötsligt hade tid till det.
Ja, och blev fostrade av den här fabricerade köp- och säljvärlden, ja, som var under pandemin.
Ja, men precis. Enkelt. Och när de ger sig ut och ska då sälja instrumenten utan att vara kanske en erfarenhet av i hur det funkar innan ens, då blir det lite konstig prissättning, och om man dessutom kommer från pandemin och tror att man ska få ganska mycket pengar för det, vilket man fick då, så har man dels kanske inte koll på marknaden och dels inte förstår riktigt hur relationen nytt kontra begagnat är. Att det finns ett värdetapp mellan nytt och begagnat som alltid har funnits, men som kanske blir taget ur spelet igen under pandemin.
Ja, men verkligen.
Och dessutom reverb, som du säger, är ju väldigt intressant, därför att det har ju blivit någon form av, dit går man för att kolla priser, och de har ju också väldigt bra verktyg för att se.
De har jättebra prisguider.
Prisguider och sånt, men om man inte går till prisguiderna, för det visar ju sålda instrument, om man bara söker på Stratocaster till exempel, och sen något år eller någonting, så får man ju upp vad som ligger uppe nu, och det är ju begärda priser. Och då ser man bara vad folk har lagt ut grejer på. Men går man in och trycker i completed items, som det heter, att man hittar då de som är sålda, ja, men då ser man vad det verkligen gått för.
Ja, men, och absolut, och det här fenomenet är kanske inte nytt då, som jag säger, men det är liksom, har blivit mera varmans egendom att kunna göra. För att det här är ju någonting som handlare har gjort i alla år ju, att man liksom man har en gitarr, man sätter ett skyhögt pris på den. För att man vet ju hur gitarrister är. Förr eller senare så är det någon som inte vill vänta, som vill ha, saknas i samlingen, eller man vill verkligen, man har gas liksom. Och tänker så här, för fasken, jag köper den. Alltså, så är det ju. Jag menar, den psykologin har ju funnits länge. Men nu är det liksom så här, var vanlig dödlig man på gatan använder det här liksom. Och då blir det lite tokigt.
Ja, och det du säger nu är ju intressant också, därför att det har att göra med att pris är ju direkt i relation till hur snabbt du säljer en produkt.
Ja.
Ligger den under någon form av gängse marknadsvärde för den artikeln begagnat, så säljer den snabbt. Ligger den över, så går det långsammare. Och som butik tror jag inte att man klarar sig att vara kvar i business om man hela tiden ligger på priser på allting som inte som är långt över.
Nej, men jag menar, menar vissa ja, alltså, items.
Du kan ha vissa prylar som du lägger väldigt högt för att dra in folk och sånt som du kanske inte vill sälja i första hand, utan det är annat som ska sälja. Men när du som privatperson beter dig på det här sättet, så som du sa innan, du kanske liksom inte har behov av att sälja den här produkten. Det har bara visat sig att den står i hörn och samlar damm sen pandemin tog slut, så du vill sälja den, men du har inte jättebråttom. Och sen sätter du ett pris som inte är ett marknadspris utan långt över. Och det gör ju, som du sa också, att det skickar ju då signaler. Om det är tillräckligt många som gör det, så sätts det helt plötsligt ett annat marknadspris på det.
Och ja, du, som inte är realistiskt. Och det är där vi lite grann är nu.
Ja.
Och det måste ju du som bedriver butik känna av också, att folk kommer in och kanske vill sälja då. För det var också i de här videorna, det var ju handlare då, eller en av dem i alla fall, som sa att det kommer in folk och vill sälja sina gitarrer, för att de har inte lyckats sälja dem då själva.
Nej, just det.
Och så vill de komma in och så vill de sälja butiken, och så kommer de då och begär reverb-priserna. Och så får de reda på att ja, men du kan liksom, vi är ju en butik, du kan ju få liksom, vi kan sälja en kommission eller vi kan köpa in den, och det är beroende på vilket av de här sätten. Det här vi pratat om förut, hur det går till. Men det är ju oftast, jag ska vi säga att det är mellan 20-40% under marknadsvärde om man ska köpa in något.
Ja, men så är det ju förstås. Och jag menar,
för att, butiken har ju hyra och löner och grejer,
ja,
och sådana saker.
Och det är någonting som jag har märkt av i butiken, exakt den här grejen, att och det är inte alltid så, jag ska säga att det finns väldigt, väldigt många som kommer in och som förstår att om jag nu vill byta in någonting eller sälja den här grunkan, så måste jag ta ett lägre pris än vad jag kan sälja för på Blocket, ja, eller ett marknadspris.
Men nu pratar vi om den här extrema nya företeelsen.
Jo, men, absolut, precis. Men många har ju förstår den grejen. Men jag får in väldigt många människor som är den här nya, man ska säga, nya typen av gitarrkund, som inte riktigt förstår den relationen. Att jag försöker sälja på Blocket, nu går det inte. Men nu har jag en till möjlighet, och det går till musikaffären. Och när jag då säger att det här kan vi ta inbytespris, eller om vi ska då köpa in den, så blir de oftast väldigt förvånade över, ja, men det här är ju inte alls det som priserna jag har sett på Blocket. Och då försöker man förklara att nej, men det är inte så det funkar, för att, men om vi tar in den så ger vi 6 månaders garanti, och vi hjälper till med en setup, och vi har ju marknadsför det här liksom, och vi måste ju kunna öppna dörrarna och betala löner, allt det, jada. Och det är väldigt ofta man möts av ett lite, men jag vill ju ha det här liksom. Det är det vad den är värd.
Ja.
Och då tror jag att den typen av gitarrist då, eller musiker eller konsument då, som inte hållit på med innan, har inte varit inne i det här ekosystemet, precis som du sa innan. Och då förstår man inte riktigt hur relationen nytt, begagnat, sälja in till butik, sälja själv, är riktigt.
Nej, om samma person hade åkt in med en gammal bil, så hade de ju förstått.
Ja.
För där är det mer liksom...
Ja, men det beror på att bilar är någonting som finns i vardagen hela tiden.
Ja, absolut.
Medan man har fått in newbies, så att säga, i gitarrsvängen här nu. Och de förväntningarna stångas vi med varje dag faktiskt i butiken. Och folk kan bli både liksom frustrerade och förvånade och arga ibland. Och inte förstå varför de inte kan få där den ska säljas för.
Nej, och det är klart att, och där finns det ju också en massa kategorier på konsumenter såklart. Det finns ju de som vill ha försökt sälja men inte lyckats. Och så finns det de som inte vill ha hem folk, till exempel. Absolut. Det är väl ganska vanlig kommentar. Jag orkar inte ha folk i mitt hem. Jag orkar inte hålla på och hassla, och när folk ska komma och pruta hit och dit. Så att då bara, ja, men då prutar jag nu typ, så får ni köpa den billigare hit och dit. Men det är ju... Ja, det här med reverb är väldigt spännande. Jag tycker reverb är skitbra. Och vad var det någon sa, kallade det för? Fee-verb, eller vad någonting. Alltså att de tar ju ganska höga avgifter.
Ja, precis.
Framförallt för oss i Sverige blir det extra högt, för att de tar ju, där är ju valutakonvertering.
Exakt.
Så att det blir nästan 10%. Medan i USA är det 5 då. Men man måste tänka på att det är världens största handelssajt för begagnade instrument. Och nya för den delen också. Den räckvidden de har på annonserna som du inte betalar någonting för att få är ju helt enorm. Så potentialen, om du har ett bra pris på något, att du blir av med den, är ju otroligt mycket högre än på Blocket till exempel.
Och för att koppla ihop det du sa nu med någonting annat som du sa innan, det här med att vilka segment är det som är svårast, och det är ju där, för att om du har en Gura för 50, säg att du har en custom shop Gibson någonting, och lägger upp den på Reverb, så är det ju färre custom shop Gibsons, det finns ju många förstås för det är Reverb, men den sticker ut lite grann, och folk som letar efter sådana har vissa krav på features, hur toppen ser ut och allting sånt. Så den är relativt enkel att sälja liksom på Reverb. Men att sälja en lite dyrare Mexico Strata som listar på 12 000 för låt säga 5,9 någonstans, där du har 100, alltså 1500, då är det ju svårare. Alltså då, det är
precis, för oss i alla fall. Ja. För att det här är ju också en grej. Det här är ju faktiskt landspecifikt, för att i USA så är det inget konstigt alls. Där lägger man ju ut en 500 kronors pryl på Reverb.
Jo, precis.
Och det skulle ju, vi i Sverige aldrig göra, för att avgiften skulle äta upp det jobbet att posta en, fylla i tullpapper och hit och dit.
Mm.
Det orkar man inte hålla på med.
Mm.
Men där är det ju mer, det är ju mer en lokal tjänst som vi i världen har fått tillgång till, kan man säga.
Jo, precis. Men poängen hade varit att du kanske har 1000 stycken sådana strater, medan du har kanske 150, alltså det är ett helt konstigt ratio, men för att även om det inte liksom är någon idé för oss med en sån lite billigare grej, så är det även för amerikaner svårare att sälja den, för att det finns så många andra att välja på. Så att ju dyrare någonting är, desto enklare är det att sälja. Eller förstår
jag
menar?
Ja, jag fattar.
Konstigt nog.
Men en annan grej då, om man tänker sig, om vi flyttar hem till Sverige och tittar på Blocket, som helt fantastiskt har tagit bort avgiften för att
just det,
annonsera många produkter, bland annat instrument. Om vi tänker att det är det liksom den officiella köp- och säljsajten på något sätt. Vi har ju Vend också såklart. Och vi har Marketplace. Vissa av oss, jag har ju inte det längre. Jag har blivit utkastad. Det är ingen som svarar på Facebook. Men skitsamma, jag ser det som rehab. Men om man tittar då på Blocket, jag som är konsument då, så är det ju väldigt dominerande musikbörsen annonser där i. Eller det här, ni och andra handlare, men väldigt mycket börsen. Och då är det ju affärspriser man ser på en begagnad sajt. Ni säljer ju begagnat också, men det är ändå butikspriser. Och det gör väl också då att privatpriserna pressas upp mot de priserna som ni som butik... Alltså förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår. Och det, både ja och nej tror jag, därför att jag tror att vi som butik kan ha ett högre pris just
där. Men ni måste ju ha högre.
Ja, men det, alltså, men det är inte bara att vi måste ha det, utan vi kan ha det därför att vi ger också en service.
Ja, ja, absolut.
Alltså det här med garanti, man kommer in, man kan snacka, man kan komma tillbaka och få hjälp. Den typen av service.
Tror du att... Förlåt att jag avbryter dig nu, men tror du att gemene man tänker på det? Det är kanske någonting affärerna, inklusive eran, skulle behöva pusha lite mer på det här med garantier och sånt.
Nej, men jag tror
även det. Om det står i texten, så jag har aldrig tänkt på det, att det liksom skulle ge mig en fördel att handla i en butik mer än att det är dyrare.
Jag är helt övertygad, jag hör varje dag att folk kommer in och liksom...
Fan, det är ju kanon.
Ja. Ja. Och jag menar, sen är det så här, liksom, det beror på vem man är, vad man har för rutin, vad man har för koll. Jag menar, som du och jag, jag tror inte riktigt vi kan liksom jämföras med, alltså vi har hållit på så länge med det hela och vi har liksom, vi har koll på priser, vi har koll på produkterna, vi känner oss ganska trygga i att köpa någonting
privat.
Det är sant. Men jag tror att om du inte är riktigt där, så tror jag att den tryggheten du får från en butik, alltså att dels att du kan få komma tillbaka, men det här blir fel, och till och med kanske kunna göra liksom en retur eller vad det nu är för någonting, eller framförallt bara få support, kunna sitta i en kontrollerad miljö och testa någonting, och sen så få hjälp. Jag skulle vilja sätta 010 på det här stället, kan du hjälpa mig med det? Ja visst, kan vi fixa. Den service och den tryggheten tror jag väldigt, väldigt många uppskattar, och tror jag också är beredda att betala lite extra för.
Det är sant.
Och de som inte är beredda att betala extra för det är inte en traditionell musikaffärskund kanske.
Nej.
På så sätt.
Nej.
Men det du säger också, att vi med många andra använder Blocket som ett marknadsföringsverktyg, det är ju någonting som Blocket också uppmuntrar, att man som företag...
Jag tycker det är superbra. Det var verkligen inget negativt, men jag menar att om Olle Svensson lägger ut en custom shop strata för 50 000, så som, jag vill säga att det är ett billigt pris då, så skulle ni behöva lägga ut samma strata för lite mer oftast. Eller så hade ni behövt ge Olle ett vrakpris när ni köpte in den.
Ja, alltså jag tror att det är helt, jag tror nästan man måste ta case by case scenario.
Självklart.
Och jag tror att kanske det är som du, om du som privatperson lägger dig på samma pengar som en butik på en liknande produkt.
Ja, då har man ju ingen fördel.
Så tror jag du som privatperson inte kommer få den försäljningen. Nej. Utan hela vitsen med att du som privatperson ska kunna sälja på Blocket kontra då en musikaffär. Precis. Är ju priset lägre.
Men håll med om att det blir lite samma som Reverb-grejen.
Ja.
För Reverb också, när man går in och tittar på det är ju väldigt mycket affärer som ja. Är bakom affärerna.
Ja, men Reverb-shoppar liksom. Ja.
Exakt. Ja. Och det är det man måste ha för att sälja där ju. Även om man är privatperson så startar man ju inom citationstecken då en liten shop.
Ja, precis.
Vilket är fantastiskt. Nej, men det jag menar då är att det blir ju liksom... Det blir en obalans i det. Och jag minns ju när det här mitten på 90-talet, när saker och ting började bli digitalt.
Mm.
När radannonserna i DN blev digitala.
Mm.
Då kunde man göra klipp, kommer jag ihåg. För då var det liksom så här... Ja, men det var ju svårare förr i tiden att ha koll på priser. Mm. Jag menar, åkte man utomlands till exempel till USA och man gick in i en pantbank, då kunde du göra riktiga klipp liksom.
Mm.
Men det går ju inte nu. Nu Nej. Är det så här, de har dragit ut utdrag från säljstatistiken på Reverb eller på eBay har ju också faktiskt också bra prisguider. Liksom, att göra ett klipp idag är ju svårt på så sätt.
Ja. Ja, men det är det. Och jag kom på att tänka just att man går ut, om man säger på Blocket och går ut och du ser en annons, du ser en bild på en gitarr och sen står en liten text om vad det är för någonting, vilket årtal och sen ett pris. Och sen går du till nästa gitarr som är då, och den första gitarren är då en musikbörsen eller någon annan som säljer. Och sen den gitarren efter som liknande bild med en liknande produkt med ett pris. Då blir det så här, okej, den andra dyrare och den andra billigare. Så att då är det väldigt likt.
Mm.
Men sen så... Så att där, och ska de ha så mycket mer pengar för? Jag fattar inte, för det är samma typ av gitarr och samma annons. Utan det är när du kliver ur din digitala miljö ut i verkligheten. Det är då, när du kommer in i butiken eller så knackar på någonstans. Eller du möts på McDonald's för att ingen törs träffas någon annanstans.
Eller längst E6.
Eller, exakt, någonstans sånt. Det är då den här prisskillnaden som man först upplever som konstig blir lite mer logisk.
Så är det, absolut.
Om man nu ska uttrycka det.
Ja, absolut, absolut. Mm. Men det de också tog upp i den där videon som jag håller med om också, det är väl liksom det var oberoende två olika eller tre kanske jag kollar på. Det är ingen antydan på avmattning på marknaden. Det är köpsitarer som aldrig förr, enligt statistiken. Mm. Ena killen där, han körde ju så här affiliate-länkar, och han vad var han har sålt? Alltså miljontals dollar om året. Alltså
det var 16 hans... miljoner han satt, sen han har kört igång.
Nu han, i och för sig. Men han såg ju ingen på att det mattades av.
Nej.
Och då sa han ju också att ni som sitter på de mellan, alltså upp, vi säger mellan 7 och 12 000 kronors gitarrer.
Mm.
Har ni tänkt sälja så gör det nu.
Mm.
Det var väl hans uppmaning.
Ja,
för att det kommer bli väldigt crowded snart. Ja.
Jo, och framförallt nu då när vi märker att kanske räntorna går ner och det kanske börjar, alltså vi om man ser privatekonomin börjar få en liten ljusning, så kan det ju vara så att ja, man vet inte riktigt vad som händer liksom. Då när det händer, då kanske man gör de här investeringarna i kylskåpet eller bilen som man väntat med, och de pengarna gick delvis till en gitarr. Och nu, för det är lite så här paradoxalt nog någonting som vi märker i vår marknad, att när det är riktigt tufft ute så kanske man väntar med de här stora inköpen av den här. Ja,
men så är det ju. Det är ju
och så unnar man sig gitarr. Och sen när det börjar gå bättre, då har man fokus på det här som man nu är tvungen att göra.
Mm.
Så att, och är det så det ser ut, då kommer ju liksom de här gitarrerna antagligen finnas ännu fler av dem, och de kommer sjunka i värde ännu mer liksom.
Nu sa vi inte att vi skulle prata om vinter, så vi ska inte göra det heller, men och det här har vi sagt i en tidigare podd, men det som hände under pandemin med vintersmarknaden, det har varit lite så här YOLO, you only live once.
Ja.
Det är nu eller aldrig, och så köptes det väldigt mycket där. Men det går bara upp.
Ja.
Men de här mellanklassgitarrerna som säger, för att Han tog också upp, ena killen där pratade ju om de här custom shops-grejerna till exempel.
Mm.
Som, där är det ju skillnad då när man tittar på de lite dyrare. Säg, vad kostar en custom shop-strata? Eller ta en Les Paul som du kanske har bättre koll på.
Alltså en helt ny VOS ligger nog på en mellan 70 och... Alltså ska du ha en Murphy Lab så är det långt över 100 om du ska ha liksom hardcore. Men säg att... Du,
80 000 då.
80 000.
Vi säger 80 000 i snitt. Mm. Den kostade ju då under pandemin ungefär 60.
Mm.
Så att där, har man, där kan du ju faktiskt göra det här som då vi säger att de här mellanklassen tror att de kan göra men inte kan.
Mm.
Där kan du ju sälja din custom shop Les Paul som du köpte för 60.
Mm.
Troligtvis för mer än vad du gav för den.
Ja. Och det är också viktigt tror jag att man differentierar här, för att de här gitarrerna som gjorts i stor mängd som ligger runt, låt säga 7-10 tusen, och jämför man dem för custom shop och vintage hänger ihop lite grann, även om custom shoppen står med ett ben i vardera miljö så att säga. Men det jag märker är att begagnade custom shop gurer som har haft en liten värdeminskning från det här dyra som går upp, de försvinner snabbt. De är väldigt eftertraktade.
Ja, men jag fattar det.
Och då är det ändå gitarrer som kostar kanske 50 000 liksom.
Ja.
Och, men det är färre av dem förstås. Mm. Färre av dem, och de har haft en värdeminskning. Alltså, priset har gått upp så mycket på dem. Så att när de väl dyker upp i gagnat så är det många som passar på liksom.
Mm.
Och för att jag märker inte riktigt den mättnaden i den marknaden på samma sätt som det andra segmentet.
Nej, precis. Och det var ju det de visade, hade ett statistik på också, att den bara går upp och upp och upp, och det är ju jätteroligt. Men då det här mellansegmentet, alltså $1,000 då,
ja,
strecket där på något sätt runt det, är jäkligt överrepresenterat ute i stugan också. De har inte ens kommit än på alla de här köp- och säljsajterna, ska vi säga. Nej. Utan de kommer komma.
Och sen kollar man på det segment som ligger under. För menar, vi får också folk som kommer in med de här lite billigare gurorna. 2-3 tusen.
Men de går väl fram och tillbaka?
Fast inte in... Ja, vi tackar ju väldigt ofta nej. Mm. Men det beror på att vår butik har en liten speciell... Liksom,
exakt, alltså, jag tror på Blocket och sådär, så tror jag det är väldigt ruljans på de här upp till 5 000 fortfarande.
Ja, det kan det nog vara. Och sen tror jag också, där i den mån det inte är det, så tror jag folk bara struntar i det för lite pengar. Jag tror att, som du såg, en strat är ett dumpster. Liksom att, jag tror till och med att har du köpt kanske inte en 3, 4, 5 000 kronors gitarr, men låt oss säga det här gitarrpaketet som kostar 1995 eller 2095.
Ja.
När barnet har struntat i att spela på det, eller om du köpt den som vuxen och inte, alltså jag tror att folk slänger grejer nu.
Ja, det är hemskt.
Alltså att slänga instrument finns ju inte i min värld oavsett pris, men jag tror att sättet att konsumera som vi har levt i de sista 20-30 åren har börjat blöda in på instrument.
Ja.
Tyvärr, på den grejen.
Alltså, jag vet inte om ni som lyssnar såg den bilden, men jag får ju nästan lägga ut den igen då, men jag har ju späker mig själv när jag åker till återvinningscentralen här vid Högbergs toppen där, höll upp så här.
Högdalen,
tack. Mm. Jag går alltid till elektronikåtervinningen och tittar ner i där. Och,
självplågeri.
Ja, men det är det. Man vet ju att det går liksom inte att... De är benhårdare, du får inte ta upp något.
Nej.
Där. Mm. Och det går ju inte en enda gång utan att man ser någon pedal eller någon stärkare eller någonting som ligger där liksom. Ja. Och nu sist så låg det en strata. Det var ju en billigare strata, men ändå, det gör ont i hjärtat. Jag tycker att man får inte, alltså det måste finnas en lag på att man inte får kasta musikinstrument.
Ja, och så har det varit.
Återvinn dem.
Så har det varit i alla år, men jag tror inte att det gäller längre.
Nej, men det är klart.
Mm. Liksom. Tyvärr. Ja. Ja, och det har ju också att göra med att det finns otroligt mycket, alltså det har ju med mängden instrument som har...
Vad är Summic spottar ut? Var det 60 000 gurer i veckan? Eller vad?
Ja, det är något helt sjukt. Ja, men så att det görs ju så mycket instrument.
Vart tar de vägen?
Ja, exakt. Och det dyker upp liksom jättebilliga grejer som kostar 500-600 spänn på Rusta eller någonting sånt där. Och då kan man tänka, vad kostar de att göra om de i Sverige kostar några hundringar? Ja, det är en helt annan diskussion. Men den hänger ihop lite grann med det här. Och det är ju att, alltså, oavsett pandemi eller inte, även om pandemin förvärrar eller förbättrar det hela, så är det en... Det finns väldigt, väldigt mycket instrument ute i olika prisklasser.
Och mer kommer.
Ja, precis.
I alla fall mellan segmentet som vi pratar om.
Och då kan man komma till en annan diskussion, och det är alltså de här stora tillverkarna, låt oss säga Fender och Gibson då. ska de fortsätta trycka ut alltså tusentals, tiotusentals chip och grejer från Asien. Vi märker ju en viss liten, jag ska inte säga att det är liksom en inriktningsskillnad, men jag tycker med ana bland Gibson att när de kommer med nya Epiphone med de gamla designerna, att det är inte bara billiga kopior av SGs och Les Pauler. Så det kanske är så att de stora tillverkarna med ett varunamn som Gibson och Fender till exempel, att de kanske försöker lyfta. Förstår du? Att man försöker lyfta sina grejer, att man kanske tar bort det billigaste och försöker liksom, står det Gibson eller Fender på, då ska det vara lite dyrare, man gör lite färre.
Jo, men vi hade ett avsnitt där vi pratade om det också. Det är ju en anledning varför man ser mer nya, unga artister spela Fender än Gibson, helt enkelt. Det är ju inte bara att det är ett gubbmärke.
Nej.
Utan det är ju också att det kostar massa pengar. Men jag tycker att jag säger oroväckande tycker jag ändå. För att det den här utvecklingen på det här vi pratar om på något sätt. För att det är många som kommer bli besvikna och ledsna, och det tycker jag är tråkigt. Både de som säljer och de som köper kanske. Och det vill man ju inte vara. För det kan ju ta död på att man kanske börjar spela gitarr. Att man gör en dålig deal eller blir blåst. Eller inte blåst, men du fattar.
Ja, precis. Eller man tror sig bli blåst. Eller man förstår
man
inte.
Man känner sig blåst.
Ja. Och än en gång, tillgång efterfrågan. Finns det för mycket grejer, ja, men då sjunker liksom efterfrågan och tvärtom. Och det är ju bara alltså, marknadskrafter, men det är ju egentligen marknadskrafterna i sin renaste form är ju precis det här handlar om.
Och det är inte unikt för det här heller, det är klockor, det är allt möjligt, Tesla-bilar.
Ja, och cyklar till exempel, som ett intresse jag har liksom, det köptes ju jättemycket cyklar under pandemin, precis som det köptes instrument. Jag har tid, nu ska jag ju cykla, det är liksom någonting. Och sen så är pandemin över, du har inte tid, och sen finns det massvis med cyklar till salu.
Är det så?
Och,
fast där är väl de billigare, eller försöker de ta dyrare?
Allting.
Det är lite samma där alltså.
Ja, och stora cykelbutiker som har jätteproblem, och stora cykelbutiker som går i konkurs därför att det är ingen som vill köpa cyklar nu efter pandemin, för alla har köpt sina cyklar under pandemin.
Det är så, det är sant.
Och sen som precis som Fender, så en del cykeltillverkare som fortsatte tillverka på hög nivå för att tillfredsställa efterfrågan som då var lite artificiell. Så det är väldigt många tillverkare som har fortsatt med en hög tillverkning fast efterfrågan börjar vika.
Och det rubbar hela systemet. För att sen jag såg på nyheterna igår så att SL då, lokaltrafiken i Stockholm, de har 30% mindre resenärer nu sen innan pandemin.
Ja.
Och det, då måste ju göra sig av med bussar och, alltså det blir ju jävla... Nej, sälj inte era gitarrer.
Nej.
Förstör inte.
Nej, sälj inte gitarrerna, fortsätt spela på dem istället.
Ja, men det är det viktigaste.
Ta er igenom de första tre ackorden.
Ja.
Och det kanske ni som lyssnar, det kanske inte var lyssnargrupp som i första hand är målgruppen för detta.
Nej.
Men ändå, liksom.
Ja. Ja, men det är spännande att se. Och en annan grej som de faktiskt tog upp där, det är ju det här med stora förstärkare.
Ja.
Att det står mer eller mindre helt still. Det är intressant, för du sålde ju en hel stapel idag.
Ja, och jag tror att stora... Det är vi tillbaka lite grann på det här med vad är det för typ av instrument eller förstärkare. Är det som det här fallet var en gammal Marshall Stack vit från 69, så går den vid sidan om.
Var inte det min ändå?
Ja, det var väl din egentligen. Men du köpte den aldrig.
Nej, jag vet. Vad tur det.
Ja.
Tack och lov att den är såld.
Ja, men precis. Så att jag menar, hittar du en gammal 412 från 71 med en topp från 72, så säljs den ändå.
Ja.
Men vanlig konsumtion, där märker man att...
Jag kan säga dagens tips där, om någon letar efter vintage Marshall, så Tom Bukovac ska sälja sin samling.
Jag hör det. Och han ska sälja allt på en gång.
Det blir gratis.
Ja, han ska bara behålla en eller två toppar. Sådär. Ja. Eller hur? Ja, men det här är jätteintressant, och det ska bli intressant att följa hur det här utvecklas närmaste året faktiskt.
Samtidigt så tycker jag så här... Jag har haft många idéer genom åren, som du vet. Men det andra är det här med att kunna sätta upp liksom att... men om man håller på att köpa och sälja mycket grejer, att man kan lägga upp alla sina grejer, visa upp, inte bara visa upp det, utan även att det liksom finns tillgängligt. Att om det är någon som letar efter någonting så kan de ju gå in och lägga ett bud om de vet att den finns.
Mm.
Och det är ju lite det, lite det vi pratar om här nu också. Ju. Ja. Fast än en gång, det fallerar lite grann när det blir det här mellansegmentet. Mm. När det finns liksom 2000 vita Mexikostrater för 7000 kronor på Reverb.
Ja.
Då faller det lite grann.
Ja, precis.
Men annars så är det ju så att vi gitarrister, precis som många andra konsumenter som har specialintressen, så att när man får den här attacken av gas...
Måste ha, ja.
Om man nu är en fullvuxen person som har en lön och sådana grejer, så kanske man inte bryr sig om att man betalar lite överpris för att få den snabbt.
Ja, där har du kontentan i hela liksom.
Och då förstör man.
Ja. Ja, men då betalar man de här priserna.
Ja, jag vet.
Det är... Nej, men det där är ju, ja, det är en balans.
Mm. Men du, ja. Vi ska gå vidare till nästa segment. Men innan vi gör det, vi har två grejer vi ska prata om. Eller tre grejer.
Mm.
Så, först är det ju den 12 april.
Mm.
Alltså nu på fredag då.
Ja.
Så spelar vi på gamla Enskede bryggerier.
Ja.
Med vårt band, The White Canaries, Black yes. Krause covers. Och det är så här AV, så vi spelar redan vid 6 tror jag.
Ja.
Kom dit i fri entré, jättegoda öl har de där gamla Enskede bryggerier på fredag 12/4 klockan ja. 18.
Be there.
Absolut. Sen är det ju Göteborgs mässan.
Mässan, mm.
Det är när vi är borta, vi missar den, så vi hoppas att så många som möjligt som vi känner går dit, som kan berätta för oss hur bra det var där, helt enkelt. Den är ju då, när är den då?
Ja, men är det inte samma helg, alltså är det inte 19/20, eller är det, nej det är veckan efter va? Och nu, alltså,
är det när vi kommer hem precis? Nej det är det inte. Det
vi måste... tar fram vår almanacka.
Och... Ja men gör det, då kan jag säga att det är Umeå Guitar Show så länge som är efter, den är alltså 4-5 maj, Umeå Guitar Show i alla fall. Ja. Och då kommer vi, jag kommer hjälpa dig då, bussen är där.
Ja.
Och det roliga är att jag ska hålla en klinik där.
Ja.
Där som är temat, vi använder termer som plexi, tweed, AC30 och blackface och sånt. Men har ni hört dem på riktigt?
Just det.
Så då ska ni få höra riktiga stora jävla rörstärkare helt enkelt.
Och detta sker på Umeå Guitar Show.
Yes, den 4-5 maj. Ja. Men när är Göteborgsmässan?
Den 20-21 april.
Just det.
Mm. Lite olyckligt tycker jag att om det nu ska vara en sån.
De flyttade det.
Ja, och så hamnar med 2 veckors mellanrum. Det kan jag tycka lite. Och det kanske inte är samma folk som går på samma ställen.
Inte men, riktigt, nej, precis.
Men ändå, jag tyckte det var bättre när Göteborgsmässan låg i mars. Lite längre emellan.
Men vilket, ni som lyssnar, åk på båda. Göteborgsmässan är jättebra, jättetrevligt. Fantastiska lokaler mitt i stan. Med, man kan gå, ta en öl och äta god mat och så gå tillbaka. Och nu också med en extra lokal.
Ja, just det.
Massa bra clinics, eller band ska vi säga. Där är mer band.
Ja.
Och clinic säkert också. Umeå Guitar Show, också fantastisk. Alltså, man älskar ju Umeå.
Mm.
Så är det ju. Eller jag gör det i alla fall. Tycker det är fantastiskt. Och gitarr, alltså museumet ingår ju i biljetten. Bara det är det ju värt att åka upp för.
Ja, faktiskt. Det är ju faktiskt värt att ta en lång omväg för att se det. Nej, men jag som sagt, vi missar Göteborg, men vi kommer vara i Umeå. Och det är min första gång i Umeå, så det ska bli skitkul och jättespännande att se faktiskt. Mm. Så titta gärna förbi oss.
Men vi hinner göra x antal avsnitt till innan dess.
Förstås.
Det är ju bara så att ni kan planera det.
Ja, skriv in det i almanackan.
Boka tåg, flyg.
Ja,
eller bara kör helt
enkelt. Ja, precis. Och apropå bara köra då, så då går väl till vi kör väl söderut.
Yes.
Mm.
Så där, då kör vi veckans fölster. Och den här veckan så tänkte jag att vi skulle återvända till ämnet Rickenbacker. Dels då det alltid är trevligt att göra det, men också dels för att jag har en ny Rickenbacker 12 i stallet här hemma. Den nämndes i förbifarten under retreat-avsnitten då den var med ute i Roslagen, men vi gjorde inte någon riktig djupdykning alls skulle jag säga. Och det var kanske dels för att vi inte riktigt fysiskt gjorde någon direkt djupdykning och dels för att det var en gitarr som hade legat ganska länge i caset och behövde lite kärlek för att bota skrapande puttar och liknande. Men kanske också för att en elektrisk 12 med så mycket information i signalen nästan blev lite för mycket in i de riggarna vi hade på plats. Riggar som i sig genererar väldigt mycket information. Jag upplevde det lite som grötigt och lite svårt att få grepp om gitarren i Roslagen. Det kan också varit så att vi hade så himla mycket annat att fokusera på. Och kanske att öronen var lite trötta efter ett tag. Men väl hemma, med en enkel boost, in i en matchless, har gitarren varit helt otrolig. Jag har nämnt för att jag har slash haft en annan Rickenbacker 12, en 3-30-12 då, som jag haft länge. Men jag hade växt isär med den, kan man säga. Den har varit utlånad länge och nu är övertagen av en kompis. Den var grym, men när jag köpte den så var jag 18 år. Jag hade kanske inte riktigt samma preferenser som jag har idag. Och kunskapen har ändrats lite. Till exempel på den här 330-12 som jag hade för. Halsen är väldigt smal. Och det är kul det där, för jag minns mitt första intryck med den gitarren var att det var så skönt med en elektrisk 12 som kändes som en sexa. Liten hals, eller liksom smal hals, snabbspelad hals. Men det är ju också ett problem, märker man efter ett tag. Det är väldigt mycket strängare på liten yta. Så jag har haft lite span, halvaktigt sådär i flera år, efter någon som någon av de få Rickenbacker som har lite bredare hals. Och till slut landade det då i en modell 1993 plus. Rickenbackers modellbeteckningar är lika förvirrande som vanligt. 1993 plus är en semiakustisk stor modell med den gamla kroppsformen, så att säga, de två spetsiga hornen. Binding på båda sidor av kroppen och de här high-tons-inläggen, vanligt F-hål istället för cat eye F-hålet, en så kallad Ross Morris-modell. Ross Morris var den brittiska importören av Rickenbackers på 60-talet och beställde väl alla de här modellerna, skulle jag säga, med vanliga F-hål istället för de här cat eye då. Därför brukar de kallas för Ross Morris, och det är väl de som förknippas mycket med, ja, med brittiska band som spelar på dem på den här tiden. Och så har gitarren tre stycken toaster-mickar. Och är en av två 12-strängade modeller som Rickenbacker bygger med en lite bredare hals då. I färgen Jet Glow, som är deras lite fina benämning för en helt svart gitarr. Svincool gitarr. Lite så här inofficiell Pete Townsend-signatur. Han hade en signaturmodell hos Rickenbacker, en 6-strängad med samma spesar i övrigt. Och han sägs ha föreslagit den här modellen att han skulle göra en 12-strängad också. Det vill säga 3 mickar i det här Ross Morris F-hålet då. Och det är lite roligt, Rickenbacker har ju haft och har lite signaturmodeller. Men det finns också en hel del som är då lite inofficiella. Den här skulle kunna vara en inofficiell Pete Townsend-modell då. Det finns ju också en som heter 3612 C63 som är en inofficiell George Harrison-signatur. Eller det är ju liksom en tribute till den modellen som George Harrison spelade på. Man brukar kalla det för George Harrison-modellen. Det finns ju en Lennon-modell också som jag glömt, 325 slash någonting, som är den här kortskaliga, som också är, det är John Lennon-modellen, men det är ingen signaturmodell. Det fanns ju en Tom Petty-signatur, en solid, för länge sedan. Den lever ju numera kvar då i modellen 660/12, som är typ samma spesa, bara att det inte är signaturen på plektrumskyddet. Så Rickenbacker är, som Rickenbacker alltid har varit, lite komplicerat, lite förvirrande och rätt härligt. Utöver bredare hals så ville jag gärna ha toasters den här gången. Förra gitarren hade de så kallade high-gain-mickarna som inte alls är high-gain. Jag har verkligen ingenting emot de här high-gain-mickarna. Puritanerna har ju det, för det är inte det som Beatles spelade på. Men jag tycker det finns många fördelar mot toaster-mickarna. De är lite direktare. De är lite... Jag kan tycka de är lite mer användbara. Toaster-micken har ett väldigt distinkt sound som är korrekt om man ska spela Beatles, Birds och de grejerna, medan high-gain-mickarna är lite, ja, men de är lite mångsidigare helt enkelt. Man brukar väl säga att ja, men gillar man R.E.M. och Smiths och sådär, då är det mer high-gain-soundet man är ute efter. Jag älskar R.E.M. i och för sig, Smiths är väl det har jag aldrig riktigt dykt ner i, men det är ingen sån preferens för mig. Jag bara tycker att de är lite förbisedda, de där mickarna, och det ska man inte göra, tycker jag. Men jag ville testa att leva med lite klassiska toaster ett tag. Och förra ägaren hade bytt två av de här tre mickarna, hals- och stallmick, mot så kallade hot toasters. De toaster-issuesarna som Rickenbacker gjorde på 90-talet. Jag var lite skeptisk först till det här. Men efter lite speltid Så kanske det här är någon slags perfekt mellanväg mellan toasters, de riktigt klassiska toastersarna, och high gain mickarna. De här toastersarna har liksom lite mer punch och inte riktigt så ihåligt jangliga som de vanliga toastermickarna är. Som då, ja, men på sätt och vis är rätt begränsade i användningsområdet, kan jag tycka. Så det känns kul just nu i alla fall. Får vi se vad, om jag ska testa något annat på sikt. Men jag vill också bara låta den här vara lite ett tag nu. Den här har som sagt 3 stycken mickar. Men den har en trevägs switch bara. Och den fungerar som så att den i stallläge så är det bara stallmick. I mitten så är det alla 3 mickarna och i halsläge så är det hals och mittmick. De sitter alltid ihop alltså. Varför är det så? Jag vet inte. Man ligger oftast mest på stallmicken då. Fast i mitten där är också härligt. Halsmicksläget inte så ofta, ska jag säga. En annan grej med den här gitarren var att det var bytt stall och stränghållare. Och de moddarna var enbart positiva just på den här modellen. Rickenbacker gör ju då, som sagt, några stycken 12-or med bredare hals. Det är den här modellen och så är det den som heter 66012. Den så kallade Tompetti-signaturen då, eller Tompetti-modellen. Men de bara har bara en modell av stall, vilket gör att man inte utnyttjar den här bredare, eller potentialen av den bredare halsen. Uppe vid översaden så är det väl lite bredare då, men det smalnar av så att säga bort mot stallet, för stallet är den vanliga storleken. Så för att nyttja den fulla potentialen då, så kan man byta till till stall- och stränghållare från märket Winfield Vintage, och det var det gjort på den här gitarren. Så slapp jag göra det, härligt. Och typiskt klassiskt Rickenbacker att det är, man har en bredare hals men man har inte ett bredare stall. Ja, det var det. Men jag är så himla glad för den här gitarren, och den får väldigt mycket av min uppmärksamhet just nu. Och som sagt, jag ska bara låta den här vara lite. Jag ska leva med de här mickarna. Jag är inte alls sugen på att testa ännu mer klassiska toasters. Något man har funderat lite på dock är det här. En Rickenbacker 12 har ju oktavsträngen, kallar man väl det va? Den tunnare strängen under den tjockare strängen. Det vill säga tvärtom mot alla andra 12-er traditionellt sett. Vilket gör att anslag neråt blir inte lika 12-strängiga i soundet som anslag uppåt, tvärt emot hur det brukar vara. Det är ju dock en del som vänder på det här. Jag tror både Tom Petty och Mike Campbell har vänt på det här. Roger McGuinn har också vänt på det här, är jag rätt säker på. Så är det någonting man skulle ge sig in på? Det är dock ett litet jobb. Det är en helt ny översadel behöver skapas nere vid stallet. Kanske det också behöver filas om. Jag vet inte om det går att använda samma stall. Så jag avvaktar lite på det. Men om det är någon av i församlingen här som spelar Rickenbacker 12, har ni då vänt på strängarna eller spelar ni traditionellt Rickenbacker-style? Intressant ändå. Och jag uppmanar er alla att någon gång testa en Rickenbacker 12, även om det är så att ni är helt bombsäkra på att det inte är någonting för er, för det är ändå en himla kul grej. Elektrisk 12 överhuvudtaget. Men Rickenbacker har ett sånt sound. Ja. Fredrik Uffe, kanske lite svårt för er att säga någonting om dagens gitarr i fokus, för vi testade så pass lite, men något kanske ni minns. Och det kan ha varit så att någon av er plinkade på den när jag gjorde något annat kanske och missade det. Ja, har ni något att säga? Och lyssnare, ni som lyssnar på podden, ni har gjort det här förr, men ni får gärna göra det igen. Berätta och dela gärna bilder på era Rickenbackers. Det är alltid kul. Älskar Rickenbacker. Vi hörs på sociala medier. Vi finns ju på Facebook, Instagram, Podbean och YouTube. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er.
Oj, Rickenbacker.
Ja, och den här... Ja, den är cool. Alltså, den här gitarren...
Jag kröp ju till korset totalt, faktiskt. För att det är Nysses fel, det här med att jag fick lära mig tidigt som gitarrist, 15 år gammal, att det enda sättet att traktera en Rickenbacker på är att såga den i 2 bitar med motorsåg. Det var ju okej, tidningen.
Ja, oh, Jesus. Ja, nej, men alltså, den här gitarren, jag hann inte spela jättemycket på den. Men det lilla jag hann så tyckte jag tyckte om den. Jag tyckte ja, det här liksom, det här
snygg också.
Ja, faktiskt. Och sen det här med breda halsen, för att just att få en för smal hals när man spelar tolvsträngat kan vara riktigt mäckigt. Man behöver lite liksom bredd för att få ner fingrarna på ett bra sätt. Om man inte är van vid det. Och det tyckte jag om med den här gitarren. Mm. Och sen gillar jag hur toastermickarna lät faktiskt.
Ja, den lät jättebra och kändes väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och sen så när det kommer till Rickenbacker där, jag har ju så himla dålig koll på det. Just, det kanske låter som skoj när jag säger det här med nussen, men det faktiskt har ju... det har färgat min syn på det.
Mm.
Jag menar, jag älskar ju liksom Campbell och Petty och de här som har liksom spelat på de här och låter ju ascoolt och Beatles så, såklart. Without, behöver man inte ens nämna egentligen. Men vi har ju också, du och jag, ett sånt här utomjordisk upplevelse tillsammans med en 12-strängad Rickenbacker in i en Trainwreck rock. Förstärkare.
Ja, faktiskt.
Och helvete, det var bra det.
Ja, och jag tror att det är lite grann den upplevelsen som var nog topp tre på den. Vi gjorde den här New York-resan och det är nog en av de topp tre ljudupplevelserna faktiskt. Den Rickenbacken in där faktiskt. Och den har, det ljudet ligger någonstans i bakhuvudet hos mig. Så att det är inte, om man säger så här, om det ljudet var topp tre så är inte en Rickenbacker på topp 10 ens i prioritering att köpa gitarrer.
Nej, samma här.
Men någon gång kanske innan man lämnar detta jordeliv så kanske man ska äga en, åtminstone en 12-strängare.
Ja, men jag tänkte säga, ska man köpa en 12-strängare gitarr då skulle jag ju oavkortat köpa
Men så kan vi säga.
Och den modellen vi spelade på där i New York, det var väl en gammal, va, tror jag?
Ja, det var, jag kommer inte ihåg. Jag kommer
det var två mickar på den bara i alla fall.
Ja, om det var en 360-12 eller någonting. Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Den var Sunburst eller sån här... Jo, det är väl Sunburst också.
Mm. Vad heter den? Dayglow heter den?
Ja, nej. Jetglow var det. Det var det som, så jävla snygg. Och vi har ju, jag tror vi har pratat om det här förut, men det var så jävla magiskt för att det var ju jättefina studiorum där i Ultrasound Rehearsal i New York. Och vi spelade den här in då, den här Ken Fisher byggda Trainwreck Rocket som är jätteovanliga. Det är väl som en AC30 lite mer fast på steroider kan man säga. Ja. Inte så mycket dist i den.
Nej. Mer AC30 än vad
Liverpoolen.
Ja.
Men det kändes och lät som att vi stod i ett stort reverberum och det var snustort.
Mm.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Att det bara regnade toner.
Ja. Och det är det som är coolt för att den soundet, det här sprillet, det här toppen finns i Rickenbacken från början, framförallt de tolvsträngade. Och sen sätter det ihop med Rocketen som har det jättemycket i sig själv också.
Jävlar.
Det snackar om det här att det blev en utväxling som var helt fantastisk.
Mm.
Ja, men det
ja. Ja, är det inte helt omöjligt att det skulle kunna trilla in en sån någon gång faktiskt.
Jag tror det handlar om att snubbla över den, att ha ett tillfälle. Jag kommer inte leta rätt på någon, det tror jag inte.
Nej.
Utan här är den, oj. Mm. Bra pris, vi nyper den.
Jag är fortfarande kvar med den här Semitis-gitarren. Kanske någon som vill byta mot en 12-strängad Rickenbacker.
Du tänker så. Ja.
Hör av er.
Ja, men gött. Det var en jättecool gitarr och vi gläds åt dig, Fölster, för denna. Måste jag
säga. Verkligen. Mm. Verkligen. Ja, men kul. Och som sagt, var ni andra, dela med er. Gör en Rickenbacker-tråd på Facebook eller på Instagram.
Ja, det tycker jag.
Skulle vi kunna uppmana alla som lyssnar som har Rickenbacker att skicka ett litet hemligt beundrarbrev till Nusse också med en bild på Rickenbacker. Det hade ju varit väldigt roligt.
Ja, verkligen. Dränk honom i positiv...
På så här 500 mejl med bilder på Rickenbacker.
Rickenbacker kärlek liksom.
Ja, jag tror inte han lyssnar på vår podd faktiskt.
Nej, jag tror inte det.
Men skicka han lite kärlek.
Ja, gör det. Ja. Gött. Veckans bryl då, eller?
Ja, till... vi ska ännu längre söderut.
Ja.
Germany.
Gött.
Veckans pryl.
Okej.
Ja.
Veckans pryl. Det är pyramidsträngar.
Spännande.
Ja, det är det faktiskt. Och vi ska göra lite så här reaction-podd. Hur det nu går. För det första, så du har inte känt på de här strängarna än.
Nej.
Och jag har satt på dem på tysktelen.
Ja, den berömda.
Ja, precis. Alldeles nyss. De är helt sprillans.
Mm.
Och jag har också satt då deras flats, som vi ska prata om, på min Gretsch. Den ska du också få testa.
Mm.
För både du och jag har väl varit lite sådär med flats.
Ja, det är ju... Mm.
Men väntar du?
Ja, jag förstår varför man gillar det, men jag är inte den typen av gitarrist. Men nej, vi får se. Ja, absolut. Det är spännande. Ja.
Okej, Pyramid då. Ja. Då ska vi först säga så här, tack till Dean Farley.
Ja.
Vad har vi på Dean Farley?
Vi var på Dean Farley. Han var ju med redan att när vi var Ultimate Guitar Gear och hade en hemsida,
ja,
så fick vi kontakt med Dean. För han hade en svensk koppling, va?
Ja, han har bott i Sverige, i Sverige. Och han har också ganska mycket... Han är kompis med Björn Juhl och bland annat. Så han har bott i Sverige, han pratar lite svenska. Dean Farley är en... ja, men man får ändå anse honom vara en god vän. Vi träffade honom på NAMM första gången på riktigt.
Ja, var ja det? Precis. Ja.
Men han är en amerikan som har ett... mycket hög kompetens när det kommer till strängar och varit med Scalar som blev Snake Oil.
Just det.
Och kommit och gått lite grann i branschen och sådär. Otroligt mycket kunskap. Och han har då gett sig in i slag med Pyramid, som är ett tyskt strängmärke. Och de har tillsammans designat två stycken set. Ett set som heter Pyramid New Rock Standard. Som är då de som sitter på tyskdelen.
Mm.
Och så ett som heter The Fusion Flats.
All right.
Som sitter på Gretchen helt enkelt.
Mm.
Och Pyramid då? Känner du till Pyramid?
Alltså jag har ju talats om dem och sett dem i många, många år.
Ja.
Men jag har nog aldrig, mig veteligt, provat dem. Eller inte medvetet provat nej dem så. Som, kanske suttit på en gitarr som jag har testat.
Ja, men så har det varit för mig. Mm. Och det är inte så konstigt att ha sett dem, för de startade 1850.
Ja, jag tänkte säga det. De har hängt med länge. Ja.
I Österrike tydligen, men i Tyskland, Österrike där någonstans.
Mm.
Tyskland, Österrike där någonstans.
Ja, ja.
Det står det där nere former någonstans. Austria. Okay. Det är ett familjeföretag helt enkelt, fortfarande. Och har funnits, de har ju hur många olika strängar och grejer som helst.
Mm.
Och det är ganska prisvärt faktiskt. Inte jättedyrt liksom.
Okej. Okay. Och de har egen fabrikation av strängar.
Ja, i Tyskland. Ja. Precis. Mm. Skitcoolt liksom.
För att ni som lyssnar kanske undrar, ja, men var det en konstig fråga? Men det är ju så att alla strängtillverkare gör inte sina egna strängar.
Verkligen inte.
Nej.
Och den här herren då som har gjort de här strängarna ihop med Dean heter Max Junger. Som är tydligen en väldigt trevlig herre. Och Dan och han träffades då 2006 på NAMM helt enkelt. Mm. Och började snacka. Och än en gång då, Dean är ju en legend inom strängbranschen. Så nu görs de här strängarna. Och då ska jag läsa lite grann om de här pyramidsträngarna. New Rock Standard kallar de den. De har hittat någon bra metall...
Legering,
precis. Mm. De är ju inte... Det är inte liksom heter nickel rakt igenom.
Okay.
Men tanken är då att de ska vara liksom väldigt den här alloyen då, som är blandningen av metaller, ska ha de jobbat the sound, the feel and play like no other string.
Okay.
Ja, helt enkelt.
Ja.
Och han säger någonstans att vara clean, sweet, yet powerful. Och har då en hög responsiv alltså de ska vara snabba så att säga, attacken i dem helt
right
enkelt. Och jag tänkte att du skulle få för första gången då känna på dem helt enkelt, okay, de här strängarna.
En så här äkta reaction.
1046 är det.
Mm.
Ska vi se, har vi något ljud?
Nej.
Varför har vi inte ljud för?
Ja. Du har inte Dream. Har du Dreamen inkopplad?
Nu.
Då ska vi se här. Nu ska jag då göra en liten reaction video här.
Ja, eller ljud, reaction ljud.
Reaction video.
Nej, men du får känna på dem och se vad du tycker.
Det stämmer ju inte.
Nej, men här du kan stämma. Som jag sa, de var helt nya, vet du, de där rackarna. Så ska jag dela med mig sen om vad jag tycker om dem. Det är korg pitch black stämning, så att det är väl ungefär helt enkelt. Det bästa podden är att höra när någon stämmer, är det inte så?
Ja, men det är kvalitetstid faktiskt.
Då ska vi se, ja. Lite solo, sing and string då. Mm. Ja, nu vill jag höra. Vad är första känslan?
Första känslan är att de är ganska mellow, men väldigt jämna, tycker jag. Mm. Bra transienter, men inte så här superexplosivt, men ändå liksom bra spank. Liksom.
Mm. De är... jag vet ju att du gillar ju Pierce-strängen ganska mycket, och jag gillar ju Stringjoy väldigt mycket.
Ja.
Till skillnad från båda de som jag just nämnde, så är de här lite stiffare.
Ja,
håller du med
kanske,
om det?
Ja.
Det är lite mer att luta sig mot.
Mm.
Och det kan man ju tycka på gott och ont. Så jag kan gilla när det är, när jag liksom känns liksom solitt.
Ja, men vet du vad? Det är intressant att du säger det, för att du är ju lite mer en Daddario-kille än vad jag någonsin har varit.
Jo.
Och det här känns ju lite mer som Daddario, fast det låter inte riktigt som
Nej,
det.
Nej, precis. Den är lite mer fylligare än Daddario.
Ja, precis. Det där kan vara lite mer...
Den är mer spanky.
Ja, och kanske lite hårdare
kanske,
också.
Ja, fast kanske mer åt XL.
Mm.
Eller en vad heter det?
NYXL.
Ja, ja, exakt. Mm. XL heter de gamla också. Nej, men jag tyckte det var väldigt kul att testa. Det där är för mig i alla fall någonting som jag definitivt skulle kunna använda av. Jag tyckte om dem faktiskt.
Mm. Gött.
Jag har ju också gjort ett litet test som vi ska lägga in på slutet.
Mm.
Där jag spelar först på string, alltså tysktelen som ni är vana att höra den, med Stringjoy på.
Just det.
Och sen så med de här då. Mm. Precis med samma settings och allting sånt. Jag bara byter strängar helt enkelt. Så kanske vi ser om ni hör någon skillnad. Jag tycker inte att det kanske hörs så mycket skillnad, men kanske det känns mer.
Ja. Alltså höra skillnad på strängar på det här sättet är ju svårt. Alltså. Det är svårt i vanliga fall.
Ja,
kan
men
jag tycka,
precis,
liksom.
Exakt.
Men lite kul ändå.
Ja, exakt. Mm. Så kolla in de här. Men jag skulle vilja också en reaction ljud på flatsen.
Ja,
så då får jag böja det bak där, så står det min Gretsch där. Och det är en sån här country gentleman heter den, va? Som är lite hotroddad.
Ja, men precis.
Den har tre mickar istället för två, min variant. Och det är lite kul med den, för att den har ju då tre olika Filtertron-mickar helt enkelt. Så man kan få massa olika sound i den. En sån här stor burk helt enkelt är det. Så där, då är gitarren ipluggad. Så ska vi se, ska få i de här hörlurarna också under till. Kablar. Nu är det flats då helt enkelt.
Ja, det är inte helt lätt i sån här trång poddmiljö att byta gitarrer. Vad har vi våra backline-tekniker någonstans?
Ja.
Okej. Okay. Är allt inställt?
Jag tror det.
Ska vi ta en liten snabb stämning här också kanske?
Ja, jag tror du behöver det. Ja, det kanske gör.
Vi ska se.
Vi kollar. Nej, det är nästan okej, va? Ja, lite kanske. En podd där man bjuder in olika gitarrister som får stämma. Det är lite som den stora älgvandringen. Så här slow podd. Slow TV och slow podd. Okej, nu får jag höra. Ja. Undrar om inte mastern kanske är lite neddragen på den. Kan det vara det? Eller på första...
Lite nu ska vi se.
Ja,
ja, det var lite...
Ja.
Ja. Ja, låter ju ascoolt.
Ja, men visst känns de annorlunda än de tidigare flatsen du har spelat på?
Ja, för de känns inte helt flat.
Nej, exakt.
För det känns som att...
Det är helt enkelt Fusion Flats.
Ja, men vad hette de då som inte var flat, som var... För de är ju lite, alltså de är mitt emellan kan man säga. Man känner linningarna.
Ja.
De är inte alls här helt...
Slipade, nej.
Nej.
Mm. Nej, men absolut. Och det ska vara lite kameleont där liksom. Det ska passa både till country, blues och jazz så att säga. Jag tycker de låter bra. Det är bra briljans i dem för att vara flats tycker jag. Och så känns de, det går ju faktiskt att bända med dem. Om jag skulle liksom spela cowboy-kord på någonting så skulle jag ju lätt välja sådana här strängar, för de låter väldigt bra cowboy-kord.
Ja, ja, men de både känns och låter väldigt coolt.
Mm.
Utan att göra någon speciell jämförelse med de andra så känns det här kanske lite unikare.
Ja, men verkligen. Så är det.
Det andra var ju en variant på det som vi
en
redan...
En bra klassisk sträng.
Ja, men precis.
Och de här är ju unika, jag håller med dig.
Ja, men det här känns som något som... Man skulle kunna liksom gräva lite djupare i på något sätt.
Fusion Flats från Pyramid Strings. Och de andra heter New Rock Standard.
Yes.
Nästa gång ni handlar strängar, klicka i några sådana här också och testa.
Ja, coolt.
Det är värt.
Ska vi lägga ut de här klippen nu då? Så vi ska...
Ja, de kommer här.
Ja. Och det första var?
Det första är tysktelen med Stringjoy.
Gött.
Så som det brukar vara.
Ja, kommer här då.
Ja.
Nu så lyssnar vi på vad då för någonting?
Pyramid Rock Standard 1046.
På tysktelen igen då.
Yes.
Ja, men då var vi ju färdiga för den här gången.
Ja.
Ja, och tack så hemskt mycket för att ni har hängt med oss även denna vecka.
Precis, och nästa episod ska vi bara stämma.
Nej. Och glöm inte alla de här bra datumen vi har sagt nu.
Ja, men framförallt det närmsta är ju spelningen på fredag.
Just det.
Gamla Enskede Bryggerier.
Den 12:e.
Klockan 18:00 står vi på scenen.
Ja.
AV helt enkelt, med fantastiskt god craft beer.
Ja. Vi syns där helt enkelt.
Ja, ha det gött.
Ha det bra.
Tja, hej.
Tja.